Jag tror att det blir bra när Pogba kommer tillbaka och kommer in med speed. De behöver en Paul Pogba som gör det som ingen annan på deras mittfält gör.
Hallå Petter, vad är det som på... Vad gör du?
Jag har en så jävla bra idé till intro. Och så jävla bra idé till intro. Vi ska göra... Av rättighetsmässiga skäl kan jag inte säga exakt namn, men säg STVs fotbollsstudion. Och där jag är då inte Daniel, men Daniel Danskog liksom. Och att vi latchar med den liksom. Så man, du vet hur Danskog är när han sitter i studion. Ja, speed. En Therese Strömberg med i studion.
Men jag vet fan inte.
Alltså, det var honom du härmade alltså.
Men fattar du bra det? Alltså, han är ju en igenkänd röst liksom. Folk kommer ju bli så här direkt. Wow, har de fått in Daniel Danskog liksom? De hör ju direkt en Van Persie-nick. Det tror jag.
Kom igen.
Fan, det här är svinbra.
Men Peter...
Alltså våra intron har ju liksom konsekvent blivit sämre sen Seb lämnade. Vi kan liksom inte gå ner hit nu. Det går liksom.
Ska vi börja imitera
Sebastian Mattsson har lämnat. Behöver Kicken Rush en ny ledare.
Peter, ja? Peter, ja? Peter, det är en jättedålig idé.
Era obildade tölpar.
Kick and Rush är tillbaka, bort i Pressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström, och med mig på Google Hangouts har vi Petter Landén.
En Petter Landén.
Ja, skitbra. Och sen på den andra bilden så ser jag TV-profilen Therese Strömberg.
Bara Therese Strömberg.
Okej, okay. Men varför kallar vi dig för TV-profil och varför låter Petter Landén som en annan känd expertkommentator?
Jag tror du ska säga, och varför vill SVT ha med dig i deras program?
Vi kommer dit.
Ja, varför? Det kanske ni bättre ska svara på. Nej, jag ska göra ett allsvenskt TV-program på SVT den här säsongen, vilket ska bli superkul.
Det tycker vi också, herregud. Ja,
gud, det tycker inte våra lyssnare som bara, vadå allsvenskan? Men så är det.
Nej, men
nej, vad sa du Petter?
Ja, men är man en dubbelagent så får man väl räkna med att vissa kommer tycka att det är problematiskt.
Mm, så är det.
Precis, man slåss för båda sidorna. Nej, men det är ju jättehärligt att Kick and Rush branchar ut och att SVT liksom lyssnar på vår podd och plockar upp superprofilerna från oss.
Ja. Precis.
Det dock ska det sägas, alltså det här är väldigt egocentriskt kanske, men det är verkligen different strokes. Therese plockas upp till SVT och jag är liksom den enda som alltid har tid med Kick and Rush nu. För någon vecka sedan var det jag och Pontus för att ni inte kunde. Och nu kan inte Pontus, men ni kan. Men jag sitter här som en lydig gammal hund, redo att koppla upp.
Känner du att du inte får din fulla potential utnyttjad, Petter?
Just den förhoppningen kanske jag gav upp för länge sedan. Det bara slog mig nu att aj, vad lite i övrigt jag har going on.
Ja, det är mörkt.
Det är väldigt det är, vi istället för att prata om Petters karriär så kanske vi kan, vad har vi på allsvenskan? Är ni peppade på att den kommer igång nu?
Ja, jag är ju superpeppad såklart. Dels för att jag ska jobba med den och för att man äntligen liksom kommer kunna börja jobba lite grann på riktigt. Med att fler ligor såklart drar igång, men också att man börjar komma ut lite och inte bara sitter hemma och försöker hitta på saker att göra. Så det skulle bli superkul. Sen blir det ju speciellt med alla ligor, med det här med att det inte är publik och så vidare. Och vi var väl inne på det lite förra veckan, just att jag tror att allsvenskan kommer att kännas extra mycket att det inte är publik på, jämfört med till exempel Premier League.
Ja, Premier League känns mer som en tv-produkt än vad allsvenskan gör. Men jag känner lite som dig också. Men det blir ju nästan en tråkig diskussion för lyssnarna, men ur ett rent arbetsperspektiv har det känts som man kokat soppa på knappt en spik längre i två månaders tid. Det är jävla härligt med bara liksom riktig sport, rent allmänt.
Det ska bli så jävla kul också med Premier League i och med den här podden och alla usla idéer vi har haft de här tre månaderna. Och det kommer en till av dem kommer senare i det här avsnittet. Men efter det här avsnittet hoppas vi att ni bara ska liksom behöva lyssna på rena liksom fotbollsdiskussioner, aktuella saker och så vidare.
Det ser vi fram emot. Det gör vi verkligen.
Jag ska gräva ner mig ännu djupare i obskyra idéer. Ha ett litet segment på 10 minuter i varje podd där det är så jävla konstigt och dåligt.
Det kommer bli jättebra, Petter. Vi lovar att inte klippa bort det.
Nej, vad bra.
Ja, vi ska leka en lek idag, precis som Therese var inne på. Jag kokar ihop den. Det blir kul. Det blir kul för precis hela familjen. Men ja, först kör vi det här.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svepunetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Vi ska väl också ta upp det här, alltså, det handlar ju ganska mycket om protesterna, demonstrationerna och upploppen efter George Floyds död även i England. Premier League står upp mot rasism under hashtag No Room for Racism. Och många klubbar och spelare och så vidare använder även hashtag Black Lives Matter. Vi såg Liverpools lag som stod på knä som en hyllning till hur Colin Kaepernick gjorde i NFL, antar jag. Och fotbollen från FIFAs håll har ju länge sagt No to Racism i stora kampanjer med superstjärnor. Men nu är det ju väldigt många som har åsikter och pratar om att rasism är väldigt dåligt. Och det är ju bra, givetvis. Men vad är det att snacka om att det finns ett strukturellt problem eller att det finns problem i världen? Och vad är det att faktiskt göra någonting? Vad kommer vi de facto att få se, eller vad har vi de facto sett från Premier League, från klubbarna, från spelarna som betyder någonting? Eller är det bara tomma sociala medierord? Hur mycket har ni följt det här och vad tänker ni?
Alltså det har ju varit omöjligt att inte följa det, om vi säger så. Och det är klart att man gör det. Och det är klart att man följer mer än att man bara ser att precis varenda människa man följer på Instagram lägger upp en svart ruta. Utan att man läser ju så mycket man kan. Och vi har ju pratat om det här tidigare också. Och det känns som att de som har lyssnat på oss länge vet ju också att vi har gjort det. Och det här är ju såklart superviktigt. Jag tycker att det här är jättesvårt av den anledningen att någonstans så är det så att varenda liten grej man gör för att ta avstånd från rasism och försöka motverka rasism och sådär är ju någonstans bra i grunden. Det är klart att det ger ju någon form av effekt, till exempel den här sociala medier-kampanjen som var med Blackout Tuesday. Samtidigt som det är också, även om det känns lite fult att gå in och börja men hallå på en sån grej, så är det ju också lite så att, som du säger, vad är det som sägs och vad är det som faktiskt görs och vad är det som faktiskt får effekt? Och de sakerna tror jag är ganska viktiga, att man liksom inte bara kan... saker och ting med sociala medier tenderar lätt att bli ganska så här... att man gör en grej för att visa att man faktiskt också bryr sig, och sen så gör man ingenting mer. Vilket ju kan bli problematiskt i längden om vi hamnar i ett samhälle där alla tror att min bild på Instagram kommer att betyda jättemycket och jag behöver aldrig mer göra någonting för det här. Nu säger jag inte att alla som har lagt upp bilder på Instagram inte gör någonting annat, men ni förstår grejen. Jaja. Så att jag tycker att det här är jättesvårt. Som sagt, allt man kan göra för att markera och ta avstånd och kämpa mot rasism är bra, men jag tror att man behöver väldigt mycket mer än att, som du säger, UEFA säger no to racism och att man lägger ut bilder på sociala medier.
Mm. Nej, men alltså jag tycker, jag är trist nog för dynamiken så att säga, men det är ju ett sånt ämne där vi kanske inte ska söka dynamik för sakens skull. Är det som Therese att, ja, men det finns ingenting egentligen dåligt att säga med att klubbarna tydligt tar ställning och visar att så här, vi är mot all form av liksom, diskriminering. I det här fallet handlar det om rasism då. Jättebra. Lägg ut, alltså även Chelsea så lade ut en bild när de took a knee, som det heter. Och det är jättebra. Men man måste någonstans också, tycker jag, kunna ställa sig frågan, okej, okay, och vad gör ni härnäst? Vad är nästa grej? För under året känns det som att egentligen kanske under de senaste 2 säsongerna och verkligen i höstas så kändes det som att rasismen på något sätt var tilltagande eller den uppmärksammades i alla fall. Med Tammy Abraham som utsattes av rasistiska tillmälen för sina egna supportrar. Vi har, som också poängterades ut nu när Leeds United var en av de klubbarna som deltog i Blackout Tuesday. Där hade vi ju en incident i, jag tror det var i höstas också, där Kiko Kassia heter han, va? I Leeds stängdes sedermera av 8 matcher för att ha uttryckt sig rasistiskt mot Jonathan Leko, Charlton-spelaren på lån från West Bromwich. Leeds och Kiko Kassia har ju inte bett om ursäkt officiellt till Leko för det, men kör ut den svarta bilden. Och det är inte fel att Leeds visar okej, vi tar ställning, men det, alltså, det finns ju mer att göra. Det är det man känner. Väldigt tydligt att så här, jättebra, jättebra, ni visar att ni är med och ni tror på det här. Okej, vad gör ni här nästa? Vad är nästa steg?
Mm. Och när man är så stor arbetsgivare och när man är en så stor klubb och när man är så pass många som ändå tar del av det, så blir också frågan, hur mycket jobbar man faktiskt själv med representation? Och man kan ta liksom, hur många svarta tränare finns det? Hur många svarta ägare finns det? Hur många svarta ordförande finns det? När mångfald bygger på att inkludera även andra röster och synsätt och ha människor på plats. Så vi kan ta nästa steg. Hur många kvinnliga tränare finns det? Hur många kvinnliga ordförande? Hur många kvinnliga ägare? Hur många HBTQ-personer spelar här i fotboll, eller hur många HBTQ-personer är involverade i klubbarna, och hur lyfter man fram dem? Och det känns som att det jag väntar mig att se, som ingen riktigt har gjort, det är att någon klubb går ut och säger, vi har en plan för hur vi ska öka mångfalden i våra klubbar, liksom i vår struktur. Vi har den här, vi har ett internship vi har startat, eller vi kommer aktivt försöka hitta liksom olika typer av röster för, som ens får komma på intervjuer och så vidare och så vidare. Men det har jag inte sett att någon har gjort än.
Jag tror att det är väldigt viktigt att man i de här tillfällena ser alltså saker och ting i ett större perspektiv, och att man är villig och öppen för att bredda sin egen syn på saker och ting, och för att verkligen ta in vad det här handlar om. För att som det som har liksom startat upp hela den grejen som är så otroligt aktuell nu är ju den här polisens mord på George Floyd. Det är en man som liksom ligger och kvävs till döds av att en polis håller sitt knä på hans nacke och håller ner honom i marken. Och jag tror att det är väldigt många säkert som såklart tycker att det är helt fruktansvärt och vill ta ställning emot det och vill visa att det här är absolut inte okej och så här får det inte gå till. Men jag tror att det är viktigt där också att man är beredd och villig och öppen för att bredda som sagt sin syn på det hela, att okej, men vad handlar det här om i grund och botten? Det handlar om strukturer, det handlar om alltså allt det här handlar ju i grund och botten om en själv i viss mån också, att som vi är inne på här, vad kan jag själv göra, vad kan mitt företag göra, vad kan min fotbollsklubb göra? Det handlar liksom inte bara om en enorm, eller bara, det är inte bara, men liksom brutalitet och mord och liksom så, utan det handlar ju om strukturer i hela samhället och hur vårt samhälle är uppbyggt och vilka det är som får vilka roller på olika företag och vilka det är som får synas och som får äga fotbollsklubbar och så vidare. Så att man ändå är beredd att se att det här är såklart för jävligt och det här är liksom en extrem, men det här finns överallt runt omkring en hela tiden i viss mån. Och det är det man måste jobba med för att komma ifrån allt det som blir det absolut värsta.
Mm. Alltså jag håller med. Jag håller med. Jag har bara, om jag får liksom vara liksom pessimistiker i det, så jag har så otroligt svårt att se egentligen att Premier League-klubbar skulle vara någon slags föregångare i det här. Alltså det rör sig om så fruktansvärt mycket pengar, och traditionellt sett så är det ju det har varit för män, och det är män som investerar pengar i det, och jag har svårt att säga att de ska liksom ta något typ av samhällsansvar. Däremot så hade man ju gärna sett, i alla fall som ett första steg, i att klubbar agerar hårdare mot supportrar vid rasistiska incidenter eller någonting. Alltså det här är jag som försöker vara, alltså jag är ganska pessimistisk till att, för att jag håller med er i sak, men jag är så pessimistisk till att det ska ske någonting liksom. Mm. Men att man åtminstone nu, till följd av liksom att så gott som alla klubbar har tagit ställning i den här frågan, att man fortsätter jobba aktivt, att säga nej, men alltså om du uttrycker dig rasistiskt mot en spelare eller mot andra i publiken, då är du liksom inte välkommen på våra län liksom. Att man börjar liksom dela ut ganska hårda straff där. Samtidigt så kan man ju vända på det. Jag har blivit väldigt positivt överraskad över det man såg i Bundesliga nu, där det var ett flertal spelare som uttryckte Ja, men vi hade Jadon Sancho som firat mål med att ta sig tröjan, och på sin undertröja han skrivit Justice for George Floyd. Winston McKinney, amerikan i Schalke 04, hade spelat med ett armband där det stod Justice for George Floyd. Och så vidare. Vanligtvis så är ju fotbollsföreningar, det ska ju inte blanda sin politik, va? Och då straffas de. Men alla de här friades. FIFA uppmanade ju förbundet också att use common sense i den här frågan. Och i Tyskland har vi faktiskt, nu är det ju Schweiz, men ändå i Stuttgart så sitter det ju faktiskt en homosexuell sportchef i Thomas Hitzelsberger. Så om man tittar mot Bundesliga så kanske vi är längre fram än vad jag vill tro i min pessimism. Men jag, i alla fall så vill jag säga till följd av det här att det, liksom, det slutar inte med sociala mediebilden, är väl det jag vill komma fram till. För det hade ju varit patetiskt.
Ja, att det blir en våg nu och sen så händer absolut inget.
Nej, precis. Om liksom samma sekund som publik är tillbaka på arenorna så är det någon supporter som slänger ur sig någonting mot en spelare, eller en spelare som uttrycker sig mot en annan spelare. Det blir ett pressmeddelande, detta tar vi avstånd ifrån. Men problemet kvarstår liksom.
Jag tror också att det är viktigt att man är, dels som du säger, att det inte liksom får, att det här inte kan liksom ta slut efter att det har varit Instagram-bilder och hashtags, utan att man faktiskt gör någonting vidare. Och jag tror också att det är väldigt viktigt, bara vill jag tillägga på det här med, jag har ju också förespråkat att jag tycker att man ska vara hårdare från klubbarnas sida och från FIFA och UEFA:s sida i stor utsträckning också mot rasism, och att man verkligen ska ta krafttag och dela ut hårdare straff. Men jag tror också att man behöver vara väldigt ödmjuk inför att för oss är det ju helt obegripligt att det ska behöva utbildas i att alla människor är lika mycket värda. För det är det man behöver utbilda folk i. Och det är ju helt bisarrt att det ska behövas. Men man måste nog ändå vara ödmjuk inför att för att vi ska få till en förändring, så tror jag också att det krävs liksom utbildning i viss mån, om man säger så. Och sen är jag, alltså jag kan inte säga rätt ut exakt hur det ska ske, eller hur klubbarna ska kunna engagera sig i det, eller vad de ska kunna göra, eller ja, högre organisationer och sådär. Men det är väl, det är ju det som krävs också. Det är klart att det är jättebra, som sagt, att man använder sin plattform och att man liksom gör olika liksom demonstrationer av olika slag. Men jag tror också att det behövs verkligen att vi på något sätt behöver nå fram till de människorna som inte liksom, som inte ser alla människors lika värde. Att man behöver nå fram till dem på något sätt. Och det tror jag inte att man gör enbart genom att så här, du får inte komma på arenan för att du skrek rasistiska glåpord. Utan jag tror att, som sagt, man måste nå fram. Sen kanske det är, jag vet, alltså det är ju såklart ett jättestort arbete och det är ingenting som sker över en natt. Men jag tror att det är den insikten man måste komma till.
Mm. En sak som dock är mig hoppfull, som bara slog mig nu, är att alltså spela makten, och har vi ju pratat om förr i den här podden också, att spela makten ökar. För så fanns det ju en större liksom kontroll i klubbarna, men idag är spelarna så mycket sina egna varumärken och allting. Jag vet att det kom en undersökning på hur Mohamed Salahs framgång i Liverpool minskade liksom fördomar och hat mot den arabiska communityt i Liverpool, för att Mohamed Salah blev en så här enande kraft på något sätt. Och jag tänkt på det så här, om man tittar liksom tillbaka och de så här riktigt stora engelska profilerna i fotboll, så är ju historiskt har ju merparten många varit vita. Alltså Alan Shearer, Gary Lineker, Gerard, Lampard, Scholes, Tony Adams. Visst, det har funnits Sol Campbells, Paul Inces, John Barneses och sådana också. Men jag får känslan när man tittar nu att liksom nästa generation liksom engelska superstjärnor, Sterling, Rashford, Sancho, det är svarta killar, och framförallt alltså alla de tre känns väldigt medvetna, ganska så här nästan på ett amerikanskt sätt politiska, att de använder sin plattform. Och med ökad spelarmakt och med deras ökade stjärnstatus så kommer klubbar såväl som supportrar alla behöva anpassa sig till det. För att du kan inte om du ska vara liksom rent cynisk, du kan inte stöta dig med de absolut största stjärnorna, för då begår du något slags fotbollsmässigt självmord.
Watford-kaptenen Troy Deeney gav en intervju nyligen där han berättade om vad han fått utstå för att ha uttryckt vissa betänkligheter då över att starta om Premier League. Petter, vad var the gist av vad Troy Deeney sa?
Nej, men alltså Troy Deeney har ju varit en av dem som tydligast har uttryckt en, vad ska jag säga, skepsis kring Project Restart. Och att han är inte säker på att han tycker att det här är en särskilt bra idé att liksom köra igång fotbollen igen. Det har vi sett egentligen i alla ligor. Sen är Troy Deeneys situation lite annorlunda för att han har en son, alltså en fem månader gammal bebis som föddes i förtid. Och då har han svårigheter, det är klart att när ett barn inte är färdigutvecklat och föds så kommer ju det med risker. Och han är ju jätteorolig såklart för att han ska på något sätt få med sig sjukdomen hem eller sådär och smitta sitt barn. Och det han pratade med CNN, och i den intervjun så berättade han att han har ju, eftersom han varit väldigt uttryckt sin skepsis, så har han liksom fått utstå rätt mycket skit där folk har skrivit att vi hoppas att din son får coronaviruset och att han är liksom en jävel som också borde få coronaviruset.
Fräscht.
Ja, kan man tycka. Och det är ju jag vet inte var man vill komma med det helt och hållet. Alltså nu ska jag ju faktiskt säga att Troy Deeney, han hoppade ju de första gemensamma träningarna, men under onsdagen så deltog han i sin första Watford-träning, så han är ju tillbaka. Och det är så svårt, för vi pratade om det också gällande Project Restart. Det var som Pontus sa, att det finns, alltså det är ju rimligt när Storbritannien bestämmer att resten av landet ska gå tillbaka och jobba, så måste ju fotbollsspelarna också gå tillbaka och jobba. Man kan inte ha liksom den sortens undantagsregler där, jag förstår det. Samtidigt så är det ju så tydligt i det här att fotbollsspelare är allt annat än ett vanligt yrke. För vilken liksom kommunikatör, målare, sopgubbe, brandman, vad som helst hade liksom blivit attackerad och hatad och fått liksom semihot i alla fall mot sin familj om man uttryckt så här: fan, jag är inte säker på att jag vill tillbaka och jobba, jag är rädd.
Mm.
Alltså det går ju någonstans, det är ju helt jävla för jävligt allt det här som har med liksom folks reaktioner på saker och ting i sociala medier. Alltså folk är sjuka i huvudet, och så är det ju. Och det är ju såklart, som sagt, rent ut sagt helt förjävligt att han ska behöva ta emot den typen av kommentarer. Och det säger ju många att så här, när det börjar liksom handla om ens familj också, alltså att önska att ett liksom för tidigt fött spädbarn ska få coronavirus, alltså då är man ju inte helt frisk. Och det är klart att ingen människa ska behöva utstå det. Samtidigt, alltså så här, det kommer låta så jävla krasst, men lite så här, i det här sociala mediesamhället som vi lever i, har man ett offentligt yrke så är det tyvärr så att man ibland får stå ut med alltså den typen av, alltså så är det ju. Det spelar ingen roll om du är influencer eller skådespelare eller fotbollsspelare eller vad det nu än är och har ett stort Instagram-konto till exempel, och om du uttalar dig offentligt så kommer det nästan oavsett vad du säger att få någon form av konsekvenser för dig, för det finns alltid människor som är villiga att kommentera eller skriva helt sjuka saker till en. Och det är ju som sagt, alltså det är ju för jävligt att det är så. Men samtidigt så det är också så här, jag vet inte riktigt hur man ska komma till bukt med det, för det ska inte behöva vara så.
Nej, men jag tänker, är det så här att man egentligen då liksom inte ska uppmärksamma de här enskilda galningarna som mer eller mindre önskar livet ur hans barn? Eller ska man liksom göra någonting annat? För det är det jag, alltså, som du säger, ja, nej, it comes with the job, skulle man kunna säga. Men samtidigt så är det är ju vansinnigt att man inte ska kunna uttrycka liksom en oro utan att bli påhoppad.
Ja, alltså som sagt, det är ju helt sjukt. Och det är ju uppenbart inte friska människor som sitter och skriver de här sakerna. Och även om jag står på den sidan, vilket vi har pratat om tidigare, där jag tycker att så här, ja, men tjänar du x antal liksom miljoner i veckan, månaden, så kan du inte liksom förvänta dig att du ska få särbehandling bara för att du är rädd för att jobba, för alla andra behöver jobba. Det är ingen som tvingar dig att jobba, men du kan räkna med att då kan du inte få lön om du inte är där när alla andra som jobbar på samma jobb som du är där. Alltså det tycker jag ju. Nej, oavsett. Såklart. Och sen har jag full förståelse också för att det finns de som är oroliga, antingen för sin egen skull eller om man bor med sin mormor eller om man har ett spädbarn hemma eller vad det nu än är, så har jag full förståelse för att man är orolig också. Men liksom, som sagt, det är ju, jag vet liksom inte vad jag ska säga mer än att det är för jävligt att han har fått utstå det han har fått utstå. Och jag tror att det är lätt att säga också, om man är helt utifrån, att säga så här, ja men skit i dem. Men det är inte, och där liksom, det har ju varit tillfällen där jag har skrivit någon krönika där jag har fått liksom helt sjuka meddelanden och hot om man har önskat att saker ska hända med mig. Det är inte så jävla lätt att bara skita i heller. Så att det är liksom en så här, det blir ju liksom som ett moment 22 där man kan liksom inte komma någonstans riktigt, mer än att så här, det är så här där, det är för jävligt, det ska inte behöva vara så, men det är så här där och det är för jävligt och det ska inte behöva vara så. Alltså man går ju liksom bara runt i det där.
Och det jackar ju det vi pratade om nyss dessutom. Jag menar, rasistiska kommentarer är ju samma sak. Att så här, vad håller ni på med? Det här ska inte behöva hända. Mm. Det är för jävligt. Ja, nej, men det händer och så vidare. Så bara gå runt i samma veva. Liksom. Mm.
Vi kan väl säga så här. Skriv, ni som lyssnar, skriv till oss vad ni tycker om oss.
Ja, och ni får jättegärna skriva snälla saker helst. Mm. För det är ganska jobbigt att få de där mejlen som Therese beskrev nyss. Men jag tror att Dini säger något annat också, om man ska vända på det till en helt annan vinkel. Han säger att säsongen är ju ändå förstörd av pandemin och att Liverpools dominans grusats helt av det. Och han liknar säsongen hittills vid ett maraton, att man springer nästan 35 mil. Sen stannar man i 2 månader och sen rusar man in de sista 7 kilometerna och är nöjd över tiden i mål. Och jag tänkte så här, är det så illa? Är det så här, om vi ska göra en omröstning då, som, om man ska se liksom på de olika sidorna. Är det här Liverpools säsong att vinna? Och är det det vi kommer att minnas dem för? Eller är det här den stora coronasäsongen? Vad tycker ni?
Det är 100% den stora coronasäsongen. Och där lider jag faktiskt enormt med Liverpool-supportarna. För detta var ju liksom deras stora liksom show, 30 år utan titeln. Det har liksom långsamt tagit otrolig fart, det här Jürgen Klopp-tåget liksom. Och de var så nära förra året och nu så skulle liksom bara bulldozra över allting. Och det är ingen, alltså egentligen är det ju ingenting som har förändrat det. De var fullständigt dominanta och kommer fortsätta att vara det. Men jag tycker att Troy Deeney har rätt i det han säger. Alltså det tar inte bort något från Liverpools prestation egentligen. Men det är klart alla kommer minnas det här som coronasäsongen.
Ja, jag håller faktiskt med. Det enda, det som Liverpool-supportrarna ska ha här, det är ju att de, om någon supportergrupp, kommer ju kunna göra det till, ja, det var den stora coronasäsongen, men det var vår stora coronasäsong.
Ja. Definitivt, det är egentligen jobbigt, för det kommer liksom bli ännu odrägligare, för det kommer vara så här, världen, alltså Kina försökte döda världen för att vi höll på att vinna ligan och de lyckades inte, alltså alla var emot oss och ändå klarade vi det, så det kommer bli riktigt, riktigt äcklig stämning. Men
det kommer bli fullständigt olidligt.
Ja, nej, men alltså så här, det är ju där kan jag faktiskt lida med dem, för det hade ju varit liksom en större fest än Champions League-segern, för att de har gått och väntat på det här så himla, himla, himla länge. Och nu kommer det ju bli att Van Dijk ska lyfta liksom Premier League-bucklan med rätt social distansering till sina lagkamrater. Alltså de scenerna, det gör ju ont till och med i mig. Så där, jag tycker synd om dem, men det är klart att det här kommer bli ihågkommet som den stora coronasäsongen. Alltså sen så finns det Liverpool-supportare där jag sett som säger vi bryr oss inte. Det gör ni, men bra försök.
Det är klart de gör.
Men för er skull så hoppas jag att kanske någon gång om 30 år att ni vinner igen.
Jürgen Klopp har tagit ut segern i förskott också. Mm. Han var med i podden The Anfield Wrap och sa att we decide what the title means for us. We don't care what others think. We just enjoy ourselves and celebrate what we are, who we are and what we've won. That would be my absolute dream. Han har alltså jinxat hela säsongen nu. För det finns ju fortfarande en teoretisk möjlighet att de här sista 7 kilometerna gör att de blir omsprungna av Kevin De Bruyne kanske då.
Men alltså, hur sjukt hade det varit om det är så här, ja men ni vet, vi har ändå så här talat oss varma om liksom hur Liverpool har varit så dominanta, och det är klart att de ska få titeln oavsett om säsongen kan tas upp eller inte, och det är liksom ingen fråga om att något annat lag ska klara av att vinna den här titeln den här säsongen, och ja, de kommer ju springa hem den efter två matcher eller vad det nu är de behöver på sig för att ta den, och så här. Fattar ni hur sjukt det är om de kommer ut och torskar alla resterande matcher och bara är helt värdelösa så här. Ni vet, Mohamed Salah kan liksom inte träffa mål, liksom alla dribblar sig förbi Van Dijk, liksom så här, ingen kan liksom hantera en boll. Det är bara så här, de är helt handfallna. Förstår ni hur sjukt det hade varit?
Vet du vad? Det är det enda som skulle kunna stoppa det här från att bli ihågkommet som den stora coronasäsongen.
Ja, nu ska vi leka en lek, hörni. För att verkligen få igång peppen inför återstarten av Premier League, så tänkte jag att vi skulle leka någonting som jag kallar Därför är ditt lag helt värdelöst. Jag tänkte att det kunde heta Tror inte att du är något. Men det var inte lika roligt, tyckte jag. Tanken är enkel. Jag säger ett lag i Premier League och ni kontrar med vad som gör det laget dåligt. Mm. Inga konstigheter där, eller hur? Ni fattar vad jag menar.
Mm.
Ja. Det ska bli väldigt kul att se vad alla på Twitter sen säger när ni förklarar varför Manchester United är usla. Ska sägas, leken delvis är stulen från amerikanska Deadspin. De hade förr i tiden artikelserien Why Your Team Sucks. Men jag har alltid tänkt att det nedvärderande uttrycket suger har homofoba undertoner. Så därav att vår lek heter Därför ditt lag värdelöst.
Alltså, kick and ja. Woke är vi verkligen.
Kick and woke idag, så in i helvete. Man ska, alltså, man måste vara obekväm. Det är viktigt. Alltså, det, för att få förändringar i världen så måste man vara obekväm. Och jag har faktiskt aktivt försökt undvika uttrycket suger, för jag tycker det är dåligt. Skitsamma. Jag kommer dra igenom Premier League från botten till toppen. Och sen så får ni ge era, så att säga, 5 cent då, per lag. Och Kim, som klipper här, du kan väl lägga in något skojigt litet ljud så där varje gång jag läser ett lagnamn. Du får hitta på vad som helst. Okej, okay. Men Petter, Tibos, försök inte linda in era svar i något positivt nu, utan vi ska fokusera på det negativa. Mm-hmm. Vi ska fokusera på det dåliga. Vi ska fokusera på det usla. Så, without Freddy Adu, varför...
Du har dragit den förut. Får jag säga någonting dåligt redan nu? Uppdatera dina referenser, Jocke.
Ja, men jag försöker vara snäll mot Pontus. Det var hans... Han tyckte det där skämtet var roligt.
Ja, men han är inte här.
Han tycker också att det är roligt när man skojar om, har du hål i byxorna? Ja, men har inte alla byxor hål?
Oh.
Så att liksom Pontus humor är inget liksom vi ska gå efter, tycker jag.
Okej, okay, men då gör vi så här. Vi steker att jag säger så. Och så säger jag istället så, utan några övriga betänkligheter kring detta. Varför, mina vänner, är Norwich helt värdelösa?
Så här, denna kommer jag hijacka totalt. Och det är färgkombinationen. Gult och grönt. Hur i helvete tänkte ni där? Jag har dessutom grävt djupare. Om du delar exakt 50% gult och 50% grönt, så skapar det färgkombinationen chartreuse, som är en fransk likör som görs på öten kvanne. Kvanne används även i framställan av absint, något som August Strindberg, kvinnohatare, Vincent van Gogh, total galning, tog för att liksom trösta sig själva. Så det är dåliga människor som dricker kvanne. Och dessutom såg jag då på min research att Norwich är topp 5 på listan Most Dangerous English Drinking Spots, där du är mest likely att hamna i sjukhus efter en runda på stan. Därför suger Norwich.
Sidospår där. Varför då?
Va?
Varför då? Vad är det som händer i Norwich?
Grönt. Du menar drinking spots?
Ja.
Jag tror de
ser grönt. Det. Jag är så insnöad på det här grönt. Grönt.
Det är väl världens mest harmlösa lilla stad.
Alltså jag tror att det är det här liksom, det finns nog många sådana platser i Sverige också där man tänker så här: gud, vilken mysig liten ort. Nej, grejen är, det finns liksom ingenting att göra, så alla tar amfetamin och super som fan.
Ja, i och för sig, det låter lite bekant.
Ja. Det nummer 1 på listan kan jag säga var Blackpool, Most Dangerous English Drinking Spot.
Ja, och det har jag inga konstigheter med. Det förstår jag precis.
Också väldigt väntat att Stoke var tvåa. Kontakta mig för hela listan.
Therese, har du någonting att tillägga där, eller?
Nej, jag tyckte det var jättebra. Jag hade sagt någonting om att de är världens bästa enligt samstämmiga uppgifter från hela världen, anfaller i Teemu Pukki och klarar ändå inte av att hålla sig kvar i Premier League. Det är fan otroligt. Men vad vet jag om fotboll?
Ja, det får vi fråga SVT om. Nu undrar jag då...
Therese Strömberg. Med speed.
Och, med speed. Jag försökte verkligen. Jag hakade på där och insåg att jag ska inte testa och göra några som helst imitationer. Jag kan imitera Joakim Tåström väldigt, väldigt bra. Om jag får en gitarr och får ta i riktigt ordentligt och gör en variant på Vacker död stad.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju smart.
Ja, mejla mig för mer info. Okej, nästa på listan. Varför är Aston Villa helt värdelösa?
Jag kan ju fortsätta på spelarspåret här då.
Mm.
Tyrone Mings, som ju är tillräckligt bra för att draftas i en tredje omgång av en PL-draft eller vad det nu var.
Ja, om så tvistade i lärde, men det var John Stones också, så att det är liksom...
Han gick i andra omgången.
Han, trots att de har honom, släpper in sjukt mycket mål. Och med, alltså så här också, bara för att vara lite seriös också. Jag tycker liksom att Aston Villa har en tillräckligt bra trupp för att inte vara så dåliga som de är.
Ja, jag har ju
och det
då,
provocerar mig.
Ja, jag har ju då inställningen att så här, det här, Aston Villa är det närmaste ett NBA-lag du kommer. Du kan ha ett gäng super så länge du har superstjärnor och det kan gå okej. Okay. Och det är Jack Grealish. Så länge de har Jack Grealish kan det gå okej. Okay. Men samma sekund som han försvinner, det vill säga efter den här säsongen, så är Aston Villa ingenting. Jag bara skrev upp några namn. Neil Taylor, John McGinn, Björn Engels, Örjan Nyland.
Ganska hård dom mot Aston Villa. Det är alltså helt enkelt någonting i ruttet i hela klubben nej. Som gör att de är dåliga.
Nej. Det är bara ingenting. Nej. Det är ingenting. Det är bara ingenting.
Det är tomhet. Aston Villa, det tomma laget. Nästa på listan är, varför är Bournemouth helt
värda? De har en logga som ser ut som att de har stulit från typ Schwarzkopf för bara lagt till en fotboll. Jag är så jävla sur på det.
Vi tar nästa på listan, det räcker för mig. Varför är Watford helt värdelösa?
Alltså, det finns den här italienska Pozzo-familjen som äger och skickar spelare fram och tillbaka. Det känns som skattesmitar, vad ska man säga, grejer. Jag vet inte, det är någonting som gör det så själalöst att man bara så här, ja men fan vad kul att se Ken Sema i Watford. Nej, han är ju Udinese nu. Va? Hur gick det till? Nej, så är det bara. Pozzo äger dem.
Har du någonting där, Therese?
Nej.
Nej, då kan vi gå direkt på nästa. Varför är West Ham helt värdelösa?
Egentligen av samma anledning som de är helt underbara. Men det är ju det som gör att de är så jävla sämst jämt. De liksom värvar dunderprofiler, kastar pengar omkring sig och är ändå svindåliga.
Ja, jag skulle säga det också. Det är lite, alltså, de har ju satt ihop ett av de roligaste tänkbara lagen liksom truppmässigt.
Ja.
Alltså, de skönaste profilerna. Men sen har de satt David Moyes att träna dem. Alltså, det är någonting som skaver så oerhört där. Jag kan inte komma på en bra liknelse. Men det är fel.
Det är så här, de är geniala till 90%, men de där sista 10% gör att det går riktigt jävla dåligt varje gång. Okej, vi går lite längre söderut. Och sen så undrar jag, varför är Brighton ett jävla sopgäng?
För att de fucking aldrig åker ur. Alltså, de ska ju bara åka ur. Det är det man väntar på. Men de gör det inte.
Vi tar oss lite längre västerut. Varför är Southampton helt värdelösa?
Alltså, jag hade jättesvårt att komma på någonting här. Men det är väl att de inte producerar spelare bra nog för Liverpool att köpa längre. Som sen blir dåliga i Liverpool så att man kan håna dem. Nu är det ju de som köper spelare från Liverpool, som Danny Ings. Det håller ju
ja,
inte.
Och han är superbra i Southampton istället. Så jag vet inte riktigt vad som är. Det har blivit en form av inverterad akademi där. Sen, nu kommer nästa. Och det här undrar jag om det kanske är lite grann utom tävlan med tanke på vad Noah Bachner brukar säga i den här podden de få gånger han är med. Men varför är Newcastle helt värdelösa?
Var ska vi börja?
Ja. Ska vi, vi kan börja med att länka till alla avsnitt som Noah var med. Ett exakt. Avsnitt så stod Johannes Sebastian Mattsson i en timme och pratade om varför Newcastle är värdelösa.
Ja, men i korta drag, det säger någonting när fansen blir jublande glada över att deras ägare byts ut mot en mördarregim.
Det är så här, det kanske, om man ska sammanfatta allting så det är en bra mening, det räcker ganska långt. Då tar vi oss till lag 2 på västkusten. Varför är Everton helt värdelösa?
Alltså...
Men för att de låter liksom Liverpool få så jävla mycket luft. För att de inte är bättre helt enkelt.
Ja, man hade velat se någon form av rivalitet istället. Och nu är det bara, ja. Nej, vi är dåliga.
Jag är också sur att Duncan Ferguson fick vara kvar när Carlo Ancelotti klev in. Vad känner Moise Keane för det egentligen?
Det är en bra anledning. Varför är Crystal Palace helt värdelösa?
För att de inte åker ut när de har anställt en gammal vaxdocka från Madame Tussauds till tränare. Alltså jag har så svårt att se vad Roy Hodgson gör i modern fotboll. Jag stör mig så jävla mycket att det funkar. Var är liksom moderniteten? Var är liksom, för det finns ju någonting så jävla härligt i Crystal Palace med fansen och allting. Men det är bara så här, nej men vi tar den här liksom, den gamla vaxdockan. Alltså från när Madame Tussauds öppnade var ju Roy Hodgson en vaxdocka där. Och nu liksom bara, ja det går. De är typ 10.
Ja, det är så roligt. Ja, herregud. Nästa på listan är den stora frågan då. Varför är Burnley helt värdelösa?
För att de tog sig till Europaspel genom en jävla rövfotboll som gav alla de här modern fotboll 3-5-2-hatarna så jävla mycket vatten på sin kvarn. Så här, kolla, det går fortfarande att spela skittråkigt och vinna med uddamålet och ta sig ut i Europa. Hur fan gick det sen då? Exakt.
Burnley är sämst för att de har liksom potentialen att vara liksom den totala antitesen till all form av härlig fotboll, men inte löper linan ut. Varför är det bara Sean Dyche som är tränare? Varför gör de inte en Lars Tommy med Sean Dyche och Tony Pulis? Varför gör de sig av med Sam Vokes? Varför kör de inte Vokes, Barnes och Chris Wood som ett tremannanfall och så bara 7 backar bakom som lastar upp bollar? Varför förstör de inte fotbollen när de har all makt att göra det? Det stör jag mig på.
Gör om, gör rätt, Burnley. Nu ska vi se. Nu börjar det dra ihop sig lite grann här. Den stora frågan, nej, finns ju också många skäl. Varför är Arsenal helt värdelösa?
Här har jag bara ett svar. Och det är att de gav Ivan Gazidis en tillräckligt stor plattform för att Milan skulle tänka, honom, den här killen, honom ska vi ha. Fy fan.
Vi stannar i norra London då. Varför är Spurs helt värdelösa?
Det sitter i deras DNA. Alltså det finns ju liksom ingen annan förklaring. Alltså vad
det
de än tar
det är
till.
Ruttet. Ja, själen är rutten,
ja,
i Spurs.
Ja, alltså det skulle ha stambits på 50-talet, men det bara låtit det förmultna. Liksom det finns inget hopp. Alltså vi kan tippa Premier League om 30 år och Tottenham kommer alltjämt sluta 5-6. De är losers bara.
Nu kommer jag bli lite ledsen, för det är mitt favoritlag i år då. Men varför är Sheffield United helt värdelösa?
Just av den anledningen du tar upp. Det är så jävla hipster bandwagon att hoppa på nu. Fy fan vad tråkigt att vara så här. Åh, John Lundström, vilken jävla profil. Nej, du vet inte vem det är. Du vet inte vem det är fast du har liksom engagerat dig i Sheffield United. Det var som Jürgen Klopps Borussia Dortmund. Välkommen på liksom. Lukas Piszczek, vilken kille. Nej, du vet inte vem det är. Håll inte på. Gå vidare i ditt fotbollsintresse.
Varför är Wolverhampton helt värdelösa?
För att det är inte liksom, det är liksom kanske, vi pratade om det innan med så här med Newcastle och ägarstrukturen, och det är liksom äckligt, och det kanske kommer en klubb senare som också har en äcklig ägarstruktur, men det är nästan ännu äckligare, för detta är bara Jorge Mendes liksom lekplats. Det är bara liksom en plats för en agent att skeppa vidare spelare till en större plattform för att kunna sälja dem dyra och själv tjäna pengar. Wolves har ju tappat allt som gjorde dem till en fotbollsklubb. Det är liksom bara en breeding farm för portugisiska talanger.
En ganska tung dom. De har tappat allt som har gjort dem till en fotbollsklubb.
I och för sig, de har kvar den här fantastiska Inmar-flåten. And it's time, ho! Wolverhampton.
Just det, det är sant. Ja, nej, men det, vi fick inte säga något positivt om dem.
Nej, så även den har de tappat. Det har betytt mot sån här portugisisk bossa nova nu.
Okej, nu blir det topp 5. Vi går västerut. Varför är Manchester United helt värdelösa?
För att de har förstört Paul Pogbas karriär. Jag skiter i vad ni säger. Jag kommer hävda det här tills jag dör. Paul Pogba var en av världens absolut bästa mittfältare när han kom dit. Och de lyckades liksom bara trasa sönder precis allt. Och jag vet inte om han kommer komma tillbaka igen. Och det gör mig ledsen i själen.
En omvänd kung Midas där helt enkelt.
Ja, jag tycker att det som har gjort dem helt värdelösa nu är ju det faktum att de har fått motgångar och börjat se sig själva som en typ av underdog. För det är de verkligen inte. De är världens liksom typ rikaste och mäktigaste klubb, men försöker leka något slags, precis som Liverpool gjorde för 5-6 år sedan, att det är så här, det är synd om oss. Vi är en sovande jätte, liksom. Vi kommer dit igen. Och det bara accentuerades när deras fans röstade in Bruno Fernandes i årets lag efter att han spelat 5 Premier League-matcher. Det finns någon äckel grej i det som jag...
För åt helvete. Mm. Så säger vi om dem. Nu topp 4 då. Varför är Chelsea ett jävla rövgäng?
Alltså det är ju the original bad guys ju. Alltså ja. De var ju pionjärerna att kliva in och hitta på skit. Öppna dörren för de ryska oligarker och förenade arabemiratiska oljesheiker. Dessutom så är de är en smula liksom själlösa, är de inte det? När du tittar på de andra topplagen så finns det ju ändå någonting med alla. Förutom Chelsea, det är liksom bara... Det är bara en maskin som då och då, vart fjärde år, vinner Premier League och så bara, okej, okay, ska bli kul att se vad som händer nästa.
Topp 3. Varför är Leicester helt jävla värdelösa?
Ja, just nu är det ju för att de inledde den här säsongen tippen toppen och sen så hände det någonting som gjorde att man bara, nej, de kommer inte vara med och slåss om någon titel.
De är helt värdelösa för att de inte lät den där sinnessjuka säsongen när de vann ligan vara en engångsföreteelse.
Utan att nu... Varför åkte de inte ur? Ja, gjorde de inte sitt jobb?
Nej, men så här, nu är de helt plötsligt så här liksom bra på riktigt och deras fans kan liksom börja drömma om stora saker. Då kommer bara, alltså börjar man hålla på dem nu kommer man ju bara bli besviken. Hade du börjat hålla på dem faktiskt hade varit ett skitlag så hade det varit så här, men vi har i alla fall säsongen 15-16. Nu kommer de kommer glömma bort sin egen framgång på grund av sin framgång.
Nu blir jobbet för dig, Petter. Och nu vill jag inte ha något sånt här fånigt om att du liksom så här lite håsfritt låtsas. Liksom. Du måste ärligt talat säga, varför är Manchester City helt värdelösa?
De har en ägare som är en fruktansvärd äcklig despot som mördar oliktänkande och minoritetsgrupper, homosexuella. De bereder egentligen väg för en ny typ av riktigt äcklig klubbstruktur där de köper upp farmaklubbar runt om i världen. För att liksom stärka sitt eget varumärke. De lägger ohyggliga pengar på spelare som hjälper till att liksom skapa den här inflationen i fotbollsvärlden. Som nu lett till att jättemånga klubbar i coronapandemins kölvatten sliter med sin ekonomi. För att de har liksom byggt upp ett luftslott där så enorma pengar är i cirkulation. Och City är ju en av de absolut största bovarna till det. Sen är det ju också så, de släppte Richard Dunn till Aston Villa och jag kan aldrig riktigt släppa det.
Jag tycker också, jag vill bara lägga till, jag är lite orolig. De är också sämst för att jag blir lite orolig för vart Pep Guardiola ska gå härnäst. Alltså nu har han liksom, när han har haft City och de har varit så jävla bra som de har varit och allt det här. Och innan dess har det varit liksom Bayern München och Barcelona. Jag är jävligt rädd att det enda rimliga nästa och eventuellt sista steget i och med att han tar den typen av klubbar han gör, är Juventus. Och jag orkar inte det.
Nu kommer vi till grand final. Varför, kära vänner, är Liverpool ett helt värdelöst lag?
För att Pontus Wijnemo håller på dem.
Men alltså, egentligen, det här liksom... Det som är så svårt, för det finns otroligt mycket... Jag skulle kunna
det finns
säga,
otroligt mycket.
Som jag skulle där, kunna säga vad som är fel med den här klubben.
Det är nu alla tar upp sin mobil och kollar hur många minuter är det kvar på avsnittet? 27.
Men jag ska försöka hålla det här liksom lite rappt så att jag gör det här till en liknelse. Efter säsongen, det borde ha varit 17-18, så gjorde de fansen själva en dokumentär om läktarlåten Allé, Allé, Allé. Och hur den format Liverpools säsong. Det är en stulen låt som de bara gjort, som man gör. Men de gör en dokumentär om det för att de tycker så otroligt gott om sig själva. Jag bara säger att det säger väldigt mycket om vad Liverpool är för klubb.
Och med det så har vi nu gått igenom hela Premier League och kommit fram till varför exakt ditt lag är helt värdelöst. Ifall du inte håller med oss, vilket du sannolikt inte gör, så kan du mejla, twittra eller på annat sätt höra av dig och säga varför vi har fel.
Mejla gärna, vad kan han ha för mejladress? sebastian.matsson@svenskdam.se eller något sånt där. Mejla honom med era åsikter.
Vad säger du om det, Sebastian?
Totala dårar.
Ja, nej men herregud, nästa vecka så är det ju då är det ju stora grejer, för då är det ju sista.
Då är vi tillbaka, Premier League, med mycket speed och flera stora profiler.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.